God morgon. Vi har just läst ut, vi avslutade läsningen ur Richard Wurmbrands bok Torterad för Kristi skull, förra programmet. Och vi kommer att titta lite grann på den aktuella situationen vad det gäller kristna. Och särskilt då förföljelse mot kristna i världen idag. Kan vi skaffa oss en sanningsenlig uppfattning om detta? Jag är lite tveksam till att sitta liksom och bläddra i rapporter. Men det finns ju rapporter att titta på. Och vi har ju dessutom haft och har kontakt med kristna i länder som idag anses vara de som har de mest svåra situationerna för Jesu efterföljare vad det gäller förföljelse och motstånd. Jag har tittat på dels Wurmbrands egen organisation Voice of the Martyrs, som har en webbplats. Jag har även tittat på Open Doors, som också har en webbplats. Och båda de här organisationerna ägnar sig åt frågor om förföljelse mot kristna. Egentligen Open Doors har varit verksamma längre än Martyrernas röst, ända sedan 50-talet. Det finns också andra organisationer. Barnabas Aid heter den, eller Barnabashjälpen. Här i Sverige har vi Ljus i Öster, som i många år varit engagerade för dessa frågor. Och vi för vår del hade ju anledning lite grann att titta på när vi fick besök från Indien. Hur situationen var där. Vi fick rapporter av broder Vargese Thomas, som kom på besök under många år. Det är en mycket svår situation i Indien. Jag brukar följa en blogg, Christian Persecution in India. I slutet av 2014 så blev jag uppmärksam på den. Den hade varit igång redan sedan 2005. Där fanns informativa artiklar som stämde väl överens med Vargese Thomas rapporter. Den bloggen slutade att uppdateras i juli månad 2020. Och det finns ingen förklaring varför. Bloggen finns däremot kvar på webben. Söker man på Christian Persecution in India så kan man komma dit. Ingen förklaring, men den har upphört att uppdateras. Och det är ju verkligen en fråga vad det beror på. Om vi går nu till Martyrernas röst, eller Voice of the Martyrs och Open Doors, så kan vi jämföra de kartor som båda dessa hemsidor ställer upp med en överblick över situationen i världens länder. Martyrernas röst ställer upp världens länder i tre kategorier, liksom Open Doors. De här tre kategorierna i Martyrernas röst klassas då som det som är svårast, det är länder med begränsningar. Det som är mindre svårt men fortfarande svårt, det är de länder som uppfattas som antagonister, motståndare eller rent av är fientliga mot kristendomen. Och så den mindre då graden av motstånd och förföljelse, det är länder som övervakar det troende. Har jag översatt rätt här? Det är alltså den strängaste graden, det är restrictions på engelska. Mellangraden, hostility, och lägsta graden, monitoring. Motsvarande klassificering finns hos Open Doors. De delar också in världens länder i tre kategorier. Det första, de är svåraste. Den tredje, rättare sagt i det här fallet, med den svåraste graden av förföljelse, det är extrem nivå av förföljelse. Den mindre svåra, det är mycket hög nivå av förföljelse. Och ännu mindre, det är länder med bara hög nivå, inte mycket hög nivå av förföljelse. Så hos Wurmbrand så har vi alltså det värsta slaget. Det är länder med begränsningar. Restrictions. Hos Open Doors är det extrem nivå av förföljelse.
Där tror jag att jag översatt rätt. Extreme level of persecution.
Nästa klassificering hos Wurmbrand, länder som är antagonister. Hostility. Det är länder med mycket hög nivå av förföljelse hos Open Doors. Och hos Wurmbrand då, länder som övervakade troende. Monitoring har hos Open Doors hög nivå av förföljelse. Jämför man deras kartor med varann så stämmer de ganska bra. Det finns också naturligtvis vita då, eller blanka fält som inte alls anses ha någon särskild förföljelse. Det är ju länder som då inte klassas i de här tre kategorierna, vare sig av Open Doors eller... Ja, låt mig säga att jag har nog mina synpunkter på de där vita fälten. Men nu gör vi det här som en uppföljelse av att vi har läst Richard Wurmbrands bok och tar särskilt hänsyn då till den kartläggning som hans organisation har gjort, och då även jämför med andra organisationer. Men det finns alltså tydliga överensstämmelser då. De som har värst och svårast, dit hör vissa länder i centrala delarna av Afrika, i Mellanöstern och Asien. Open Doors har inte med riktigt lika många länder som Martyrernas röst. Östra Europa lämnas i stort sett blankt av båda organisationerna. Ryssland lämnas blankt av Open Doors, medan Martyrernas röst håller Ryssland för att vara ett av de länder som i alla fall övervakade troende. Då kan man ju jämföra med vad vi har läst i boken som Wurmbrand skrev då. Det var ju en helt annan situation i Ryssland, i dåvarande Sovjet, eller i Rumänien. Rumänien tillsammans med Östeuropa är ju helt blanka i båda de här, så att säga, organisationernas översiktskartor. Kina anses av båda organisationerna vara länder med förföljelse. Men medan Martyrernas röst ger den bedömningen att ha den strängaste nivån med införda begränsningar, så klassas det av Open Doors som liggande på mellannivå med mycket hög, visserligen, nivå av förföljelse. Däremot bedöms Indien på samma sätt av båda organisationerna. Det finns en extrem nivå av förföljelse. Enligt Open Doors, det är ett land med införda begränsningar. Enligt Wurmbrand. Ett begrepp som Richard Wurmbrand använder frekvent i sina böcker är ju underjordisk kyrka. Om man googlar på det engelska ordet underground church, så får man nästan uteslutande träffar som handlar om Kina. Barnabas-hjälpen är alltså överens också då. Barnabas-aid eller Barnabas-hjälpen koncentrerar sig på Pakistan och Sudan, där troende tydligen är från svår förföljelse, och vilket stämmer överens med både Martyrernas röst och Open Doors uppgifter. Jag tänkte läsa ett par artiklar som beskriver situationen i Sudan och i Pakistan. En artikel från Christianity Today, den publicerades i maj förra året. Men också en artikel från Barnabashjälpen som publicerades för bara några veckor sedan. Det är Så att Christianity Today intervjuar en person som har något ganska intressant att säga om just den kristna församlingens förhållande till statsmakten i historiskt och samtida perspektiv. Jag ska läsa. Rubriken är: kristna är oroliga att det ska bli nedtrampade som gräs i konflikten i Sudan. Det afrikanska landet har sett konflikter och kupper om och om igen. Men denna gång är det troende mitt uppe i det, säger historikern Christopher Townsend. Granater skakade Sudans huvudstad Khartoum under söndagen. Och det här var alltså snart ett år sedan, men det är inte bättre idag, förstår vi. Utan några tecken på att avta ens efter en hel månads strider. På andra sidan Nilen attackerade beväpnade män i en kyrka i Omdurman och sårade en koptisk präst och fyra andra. Sidorna i konflikten beskyller varandra enligt Reuters och striderna fortsätter. Representanter för de stridande grupperna har förts till förhandlingsbordet i Saudiarabien för att diskutera att ett eldupphör. Så långt har ingen deras sidan visat vilja att acceptera några eftergifter. Enligt Christopher Townsend, en historiker som skriver om kristendomen i Sudan och i södra Sudan, så ber församlingarna i huvudstaden ivrigt för ett slut på våldet, även för troende som är vana med politiskt farliga situationer. Är det ingen enkel uppgift att navigera i den pågående konflikten? Christianity Today ställer då frågan: tar kristna ställning i konflikten i Sudan? Christopher Townsend svarar: det finns ett afrikanskt talesätt som säger att när elefanterna slåss blir gräset nedtrampat. Detta är en sådan situation. Rätt genom Sudans moderna historia har kristna ställts inför olika regeringar som har försökt införa islam som en statsreligion och inte medgivit dem någon religionsfrihet. Så kristna där har funderat en hel del på vad det innebär att vara goda medborgare och att vara trogna medborgare i svåra situationer. Hur den kristnes förpliktelser ser ut inför en förtryckande stat. Nu står det alltså inför detta problem. Vad betyder det att ge kejsaren vad kejsaren tillhör? När det inte är klart om det finns någon kejsare. Om det finns två kejsare eller ingen kejsare som har legitimitet. Vad är den kristne skyldig att göra? Att vänta ut saker och ting? Att lämna? Att kämpa för ett tredje alternativ? Det är en klassisk fråga som har ställts i en rad av olika kontexter under kyrkohistorien. Men det är överhängande i Sudan för närvarande. Nästa fråga: hur har kristna i Sudan besvarat den frågan tidigare? Hur ser raden av teologiska alternativ ut? Svar: Sudan blev självständigt 1956 och sökte forma sig till en arabisk och muslimsk stat. Den anglikanska kyrkan intog den ståndpunkten att Gud har kallat oss att vara goda medborgare och att staten har placerats där av Gud. Nästan som en utsträckning av Guds suveränitet. Och det betyder inte att den inte kan handla fel. Men det är verkligen vår plikt att vara goda medborgare. Katolikerna intog den ståndpunkten att när staten går emot Guds vilja så är vi kallade till öppet motstånd mot staten. Katoliker deltog i tal som var emot regeringen, tryckte tidningar och pamfletter, deltog i strejker och i vissa fall tog det också del i väpnade motståndsrörelser. Idag finns det många fler grupper inräknade då, pingstvänner och Jehovas vittnen och de egyptiska och etiopiska kyrkorna. Det betyder att det finns fler människor som har utvecklat olika tillvägagångssätt. Under det andra sudanesiska inbördeskriget fanns det folk som använde en militant teologi mot Omar al-Bashir, som satt vid makten från 1989 till 2019. Andlig krigföring var helt införd i retoriken och berättelsen i andra Mosebok blev väldigt viktig för människor. Tanken på en Mose som leder oss ut ur Egypten, bort från förtrycket, blev väsentlig för det sätt som många människor tänkte om separationen och självständigheten för södra Sudan. Där fanns också en djup fascination över Jesajas 18 kapitel på grund av den koppling som kristna gjorde till profetian angående Kus. Alltså Kus är ett annat namn på Etiopien. I denna profetia talar Jesaja om människor i Kus som erfar en period av prövningar och vedermödor. Men att Gud till slut kommer att befria dem och det kommer att bära fram gåvor till Gud på Sions berg. Många sudanesiska kristna menar att denna profetia talade uttryckligen om kristna i södra Sudan. Detta utgjorde en biblisk inramning och till och med en impuls till inbördeskriget. I norr hörde man däremot inte att några kristna offentligt uppmanade till att få bort Bashir. Man var mer uppmärksamma på mänskliga rättigheter och detta blev liksom huvudtemat för kristna i den offentliga diskussionen. Det var mänskliga rättigheter och problemet religionsfriheten som en mänsklig rättighet som behövde försvaras. Så långt i denna konflikt har jag inte sett mycket teologi eller någon särskild partisanpräglad läsning av skriften. För det mesta ber människor om hjälp i förbön. Nästa fråga. För de som har betraktat detta närmare, är den nu aktuella konflikten överraskande? Svar. Tyvärr är det inte helt överraskande. Sudan har varit självständigt sedan 1956 och det har haft ett militärstyre över hälften av sin historia. Det har varit många kupper. Som jag erinrar mig direkt ur huvudet så hade Sudan en kupp 1958, en revolution 1964, en kupp 1969, ett nytt försök till kupp som misslyckades 1970, en kupp 1983 och Omar al-Bashir kom till makten 1989. Sedan störtades han i en kupp 2019 och sen var det en kupp 2021 och nu denna 2023. Det enda som gjort detta tillfället något annorlunda för kristna är nivån på förödelsen och våldets utformning i själva huvudstaden Khartoum. För kristna är detta särskilt oroande, därför de kristna är en liten minoritet inom Sudan. Endast 5,4% av hela befolkningen. Men Khartoum är hemvist för de flesta av landets kristna. I det perspektivet befinner sig Sudans kristna precis mitt i denna konflikt. Och hur har det gått med den konflikten då? Jag är inte helt uppdaterad, men den verkar ju inte ha avtagit. Jag är så pass uppdaterad som att jag kan läsa några rader ur en publikation, Barnabasfonden då, som publicerades bara för några veckor sedan, den 21 mars. Den är lite grann ortodoxt inriktad, så det, men den är intressant som jämförelse. Det är ett ryskspråkigt informationsmaterial jag läser ur. Och det kallas alltså Barnabasfonden. Jag föreställer mig att det har med Barnabashjälpen att göra, men jag kan ju missta mig. Men jag tyckte det skulle vara viktigt att ha lite olika infallsvinklar. Kristna i Sudan heter det. Utgör en liten minoritet och det underkastas sträng förföljelse. Sedan april förra året 2023 har tusentals sudaneser sårats eller dödats. Hundratusentals har nödgats fly till grannländerna. Enligt vårt projekts partner i Egypten behöver sudanesiska flyktingar akut hjälp och att man ser till deras säkerhet. De kristna samfunden i Egypten bryr sig särskilt om de kristna som har flytt till Egypten på grund av konflikten i Sudan som ännu alltjämt rasar i Khartoum, Darfur och andra regioner. Vi har öppnat våra dörrar för de sudanesiska kristna som flytt till Egypten, säger vår projektpartner. De kristna och de kristna samfunden i Egypten lever mycket fattigt, men de försöker på allt vis hjälpa de kristna flyktingarna i allt från att möta deras basbehov till att ombesörja bostäder, arbete, utbildning och medicinska förnödenheter. Och Barnabasfonden hjälper för närvarande 800 familjer av de sudanesiska kristna som flytt från Sudan norrut till Egypten. Och det här är nog representativt för den dagsaktuella problematiken. Det är inte så mycket kommunismen utom i ett fåtal länder. Det är islam. Det är inte heller så att säga... Det är typiskt att man hamnar i kläm i konflikter som i huvudsak är politiska, ekonomiska. Det är stora problem, världen har stora problem. Och själva religiositeten är ibland kanske inte det mest aktuella för de ledande politikerna att tala om. Jag ska också läsa något om Pakistan, som också anses vara alltså ett av de länder där förföljelsen mot kristna är särskilt sträng, särskilt svår. Och nu läser jag från Human Rights Watch från den 22 augusti 2023. Och det är alltså inte en organisation eller publikation som är särskilt inriktad på kristna situationer, utan den handlar om det handlar om mänskliga rättigheter i allmänhet, men de har alltså inte kunnat undvika att informera om en situation i Pakistan då en mobb attackerat kristen bebyggelse. Det heter som så: undersök våldet i Faisalabad, agera för att beskydda religiösa minoriteter. Det är ett upprop. En mobb som attackerade en kristen bebyggelse i Pakistan belyser behovet av att myndigheterna handlar omedelbart för att beskydda de religiösa minoriteterna från våldet. Federala och lokala styren i Pakistan är förpliktade att undersöka och på ett riktigt vis lagsöka alla de som är ansvariga för skrämselaktioner, hot och våld mot de religiösa minoriteterna. Den 16 augusti 2023 attackerade flera hundra människor en kristen bebyggelse i Faisalabad-distriktet i provinsen Punjab efter att två invånare i samhället hade blivit anklagade för brottet hädelse. Mobben, som beväpnade sig med stenar och stavar, vandaliserade flera kyrkor, dussintals hus och en begravningsplats. Medan polisen har arresterat 130 personer som påstås ha deltagit i attackerna, så berättade invånare för lokala människorättsaktivister att timmar innan attacken hade polisen varnat dem att en mobb var på intågande, men att de inte kunde göra något för att stoppa dem. Den 16 augusti efter attacken skickade övergångspremiärminister Anwarul Haq Kakar ut ett meddelande på Twitter om att stränga åtgärder ska vidtagas mot de som bryter mot lagen och gör minoriteter till måltavlor. Faisalabad-attacken understryker den pakistanska polisens misslyckande att på ett adekvat sätt försvara de religiösa minoriteternas församlingar och att omgående bemöta det våld som riktas mot dem, sa Patricia Gossman, en anknuten Asiendirektor för Human Rights Watch. Den tidigare avsaknaden av åtal mot de ansvariga för sådana brott uppmuntrar sådana som utövar våld i religionens namn. Jag ska också nu läsa från den ryskspråkiga Barnabasfonden om samma område. Men det här är från den 29 mars i år. Då heter det att i Pakistan har två kristna omkommit medan de arbetade med avloppsrensning. Bed för familjerna till två kristna i provinsen Punjab som arbetade med avloppsrensning. Och det var en vanlig arbetsolycka, nej, hör här. Och som dog därför att det släpptes ner i avloppskanalerna utan skyddsutrustning. Asif Masih, 25 år, och Shan Masih, 28 år, är kusiner. Den 17 mars dog de båda efter att ha inandats giftig gas när de försökte få bort en blockering i avloppet till Faisalabad. Var och en av dem lämnade efter sig hustru och tre barn. I Pakistan utgörs majoriteten av befolkningen av muslimer och kristna arbetar ofta med det lägst betalda, det smutsigaste och farligaste jobben, sådana som att rensa avlopp eller bränna tegel, och ofta utan nödvändig skyddsutrustning. Människorättsorganisationen Human Rights Focus in Pakistan, HRFP, kallade kusinerna och bröderna Masih död för ett mord på arbetsplatsen. I en redogörelse heter det att männen blev tvingade att gå ner i avloppet utan att få skyddsmedel, såsom till exempel vis masker. Ja, Sudan och Pakistan har vi hört om i ganska så aktuella rapporter, och naturligtvis skiftar situationen oerhört över världen. Och det finns fortfarande kommunistländer, men det slaget av kommunism som en gång fanns i Östeuropa eller i Ryssland, i Sovjet, finns knappast idag. Däremot så finns ju väldigt laddade, vet vi, politiska och rent också militära konflikter inte långt ifrån oss. Och där kan också kristna befinna sig mitt uppe i alltihop. Och det finns många bönämnen, det finns mycket stor anledning att bedja och vaka. Det var ju någonting av det sista som Herren Jesus fick fram innan han fördes till korset. Då han samtalade med sina lärjungar. Enligt Markus evangelius 13 kapitel. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Och vi ska vaka, därför vi vet att är det inte sista ordet sagt i alla konflikter och när det gäller förföljelse och när det gäller orättfärdighet på jorden. Nej, det kommer att höras ett maktbud, vet vi, enligt första Thessalonikerbrevets 4 kapitel som avblåser striden, och det kommer, och det kan vi kanske inte räkna med att det dröjer särskilt länge nu. Gud välsigne dig som lyssnar. Tack för uppmärksamheten.